Då har vi kommit till slutord från Jesus, del 5. Och underrubriken idag är så att er glädje blir fullkomlig. De orden kommer vi höra i textläsningen strax. Jag som predikar idag heter Emanuel Bäckryd och är alltså, kan man säga, din bibelguide idag, kan man säga. Så vi dyker rakt ner i texten. I Johannes evangeliet kapitel 16, vers 16 till och med 33. En kort tid, säger Jesus, en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Då sa några av lärjungarna till varandra, vad menar han när han säger en kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni ska se mig igen? Och när han säger, jag går till fadern, de sa, vad menar han med en kort tid? Vi förstår inte vad han säger. Jesus märkte att de ville fråga honom och sa till dem, ni undrar för jag sa, en kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Sannerligen, jag säger er, ni kommer att gråta och klaga, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt, men jag ska se er igen och då ska ni glädja, så ingen ska ta er glädje ifrån er. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om någonting. Sannerligen, jag säger er, vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. Detta har jag sagt er i bilder. Det kommer en tid då jag inte längre ska tala i bilder, utan med klara ord låta er veta allt om fadern. Den dagen ska ni be i mitt namn. Och jag säger inte att jag ska be till fadern för er, till fadern själv älskar er, eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. Jag kom från fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till fadern. Lärjungarna sa, nu talar du med klara ord och inte i bilder. Nu vet vi att du vet allt. Du behöver inte höra någon fråga dig. Därför tror vi att du kommer från Gud. Jesus svarade, nu tror ni. Den stund kommer, den är redan inne, då ni ska skingras, var och en åt sitt håll, och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, eftersom fadern är med mig. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga. Jag har besegrat världen. Jag vet inte vilket intryck du får av Jesus när du läser evangelierna, men jag får en känsla av att han hade en märklig förmåga att överraska. Det verkar som att folk ganska ofta blev förvånade av det han gjorde och av det han sa. Och på tal om det han sa så måste man konstatera att han var en mästerpedagog. Jag menar, hans liknelser är ju oförglömliga. Har man en gång hört om liknelsen om flisan i broderns öga och bjälken i det egna, då glömmer man det inte i första taget. Det är briljant. Och samtidigt så var Jesus inte överpedagogisk eller övertydlig. Faktiskt verkar det nästan till och med vara en del av hans pedagogik att skapa frågetecken. Jag tycker man kan ana det mellan raderna. Hur han vill få folk att tänka själva och resonera och fundera och samtala. Och en del av det ser vi faktiskt i dagens text. I slutet av vers 18 när lärjungarna utbrister, vi förstår inte vad han säger. Det är ganska mänskligt och trösterikt, tycker jag. Vi är i gott sällskap när vi inte förstår. Vi förstår inte vad han säger. Och har du förresten noterat de här veckorna när vi har läst då avskedstalet i Johannes 14 och framåt? Har du noterat att flera av lärjungarna kommit till tals? Vi har hört Thomas, vi har hört Filippos, vi har hört Judas ställa frågor. Och nu idag så hör vi dem kollektivt säga, vi förstår inte vad han säger. Och jag föreställer mig att de frågar varandra, men fattar du vad han säger? Nej, jag fattar ingenting. Han kanske tänker så här. Nej, det kanske är så här. Och jag tycker på något sätt att i deras försök att gemensamt förstå så är de en förebild för oss som är lärjungar idag. Det är sunt och friskt och bra att tillsammans prata om Bibeln, samtala och tillsammans och med andens hjälp som är sanningens ande försöka förstå skriften. För att på så sätt formas av den. Det är det som är poängen. Och det, vad var det som förbryllade lärjungarna här? Jo, men det var ju det här uttrycket, vad Jesus menar med en kort tid och ännu en kort tid. Det undgick väl ingen, va? Det upprepas 7 gånger på 4 verser. Och dessutom har det förekommit tidigare i talet, i kapitel 14. Och även faktiskt kapitel 13 finns det här uttrycket, en kort tid. Och för oss som har facit då, så är det kanske i alla fall på ytan inte så svårt att förstå. Va? För en kort tid efter det här så blir Jesus arresterad och avrättad. Och efter ännu en kort tid så får de på nytt möta honom som den uppståndne. Och man kan ju säga då att det är en ganska kort tid mellan långfredagen och påskdagen. Och det är väl det enklaste sättet att förstå vad som menas då med ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Och jag tror det är den mest naturliga betydelsen, men en del bibelläsare genom historien har faktiskt förstått det här med att se Jesus efter ännu en kort tid. De har förstått det på ett delvis annorlunda sätt. En del har tänkt så här att Jesus syftar på tiden mellan uppståndelsen och pingsten. Då han så att säga genom anden på nytt blir synlig mitt ibland dem. Inte fysiskt då, men för det inre ögat så att säga. Och eftersom så mycket av avskedstalet handlar om anden, hjälparen, så är det på ett sätt en ganska logisk läsning. Vi ser, bildligt talat, Jesus tack vare den helige ande. Andra läser det på ett tredje sätt. De menar att det ska förstås som kyrkans tidsålder, det vill säga vi lever idag i den korta tid mellan det evangelierna berättar om Jesus och hans framtida återkomst. Okej, det förutsätter ju på något sätt att 2000 år i någon bemärkelse är en kort tid. Och det kan man ju, det väcker en del intressanta tankar tycker jag om hur vi människor ofta tar vårt eget liv som måttstock för att slå fast vad som är lång och kort tid. Va? Som om Gud liksom skulle ha en skyldighet att anpassa sig efter vår tidsuppfattning. Okej, det ska vi inte fördjupa oss i, men jag kan gå igång på sånt. Vad är egentligen lång tid? Ja, med andra ord. Vi lämnar det. Att se Jesus igen efter en kort tid, som dagens text säger, det kan syfta ett på den korta tiden mellan långfredagen och påskdagen. Eller två, det kan syfta på de 7 veckorna mellan uppståndelsen och pingsten. Och detta eftersom då anden hjälper oss att se Jesus. Eller tre, det kan syfta på hans återkomst, det som även för oss är framtiden. Han kommer att bli synlig. Så hur ska vi förstå det här? Måste vi välja? Ja, jag tänker så här att alla de här, jag sa ju så här, jag tycker den första läsningen är den mest naturliga, men egentligen alla de här tre sakerna som jag har nämnt är ju sanna. Han blev synlig, han är synlig genom anden och han kommer att bli synlig. Och kanske är det här som på andra ställen då i Bibeln, att det kan finnas olika lager av betydelse. Och att det under den här ursprungliga betydelsen, den mest naturliga, finns en djupare insikt. Det heter sensus plenior på latin. En djupare insikt. En betydelse som går djupare än det som den mänskliga författaren kanske själv avsåg. Och som blir tydlig för oss när vi senare liksom läser Bibeln i ljuset av den kristna trons helhet. Ja, hur som helst, när Jesus försöker hjälpa sina förvirrade lärjungar att förstå det här, för det gör han försöker få dem att förstå, så berättar han en kort liknelse. Det är faktiskt bara en enda vers lång, men en väldigt kraftfull sådan. Han säger så här i vers 21. Vi läser om det. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen. Här skulle man kunna koppla det till Romarbrevet 8 när Paulus spinner vidare på den här liknelsen. Och jag tänker att det går att generalisera till livet i stort. Alltså livet är som en förlossning. Det är tufft, Visst, något gott kommer ur det, men här och nu så gör det ont. Jag tycker det är en briljant liknelse för att ha med sig som kristen genom livet. För det säger så mycket. Den här världen och våra liv, det är som en pågående förlossning. Barnet finns redan, men ännu inte. Det är på gång, fast redan nu, inte än. Och i spänningen mellan de här två så gör det ont. Redan nu, inte än. Redan nu, inte än. Det är ett väldigt hjälpsamt sätt. En hjälpsam nyckel för att förstå världen på ett kristet sätt. Och kanske speciellt du som är ung. Liksom, hur ska man förstå den här världen? Liksom, allt som händer. Det här är en viktig nyckel. Redan nu, inte än. Redan nu har Guds rike kommit genom Jesus. Men det är inte riktigt än fullkomligt. Det finns en spänning. Det finns liksom de här två lika viktiga. Om vi överbetonar det ena framför det andra så blir det fel. Vi måste ha det båda med oss. Redan nu kan vi ta del av det goda Gud vill. Men fullkomliga, det väntar. Redan nu, inte än. Så vad gör vi som troende när vi möter svårigheter? Vad är vår reflex när lidandet drabbar oss? Vad söker vi vår tillflykt i tider av sorg och lidande? Jo, troende i alla tider har i sådana lägen vänt sig till Gud i bön. Och jag tror man kan säga att anden, hjälparen som det handlar om i förra söndagens bibeltext, att anden skapar, vad ska vi kalla det för, en slags böneinstinkt i oss. Så att när det kniper så har vi den här intuitiva reflexen att söka oss till Gud. Vi suckar, vi ber om hjälp, vi uttrycker vår önskan. Ja, vi klagar till och med, ibland högljutt. Och det får vi göra, Bibeln är faktiskt full av det. Jag menar, läs Saltaren, läs Klagovisorna. Läs Jobs bok. Läs början på Habakkuk med mera. Bibeln är full av klagotexter. Så när det gör ont så är det naturligt att vi kommer till Gud med vår klagan. Eller när vi ser lidandet omkring oss så är det naturligt att vi vänder oss till Gud och undrar Gud. Att vända sig till Gud på det sättet. Men här i dagens text, när Jesus tar upp bön då, i anslutning till att han säger att till det han säger om svårigheter och lidanden, då tar han inte upp den klagande bönen. Som sagt, det är inte fel med klagobönen, men det är inte det Jesus tar upp nu. Här tar Jesus upp en annan dimension av bön. Han tar upp bön, citat, i mitt namn. Vi ska läsa om från vers 23 och 24. Säger han så här: sannerligen, jag säger er, vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. Att be i Jesu namn. Vad menas med det egentligen? Alltså, har du funderat på det någon gång? Jag menar, vad innebär det att be i Jesu namn? Är inte det konstigt, ett märkligt uttryck? Att be om något i någon annans namn. Nu är det så att bön i Jesu namn tas upp både i kapitel 14 och i kapitel 15. Och det, så i den här serien så har vi inte tagit upp det än. Vi har sparat det tills nu, så att säga. Men det är ett återkommande tema i avskedstalet. Och då vill jag säga tre saker om bön i Jesu namn. För det första, bön i Jesu namn, det är inte en formel som säkerställer att man på ett mekaniskt sätt får det man vill ha, för att säga det självklara. Det handlar inte om en teknik. Det är inte en trollformel. Det är ingen automatik i det här. Med andra ord, bön är inte magi. Bön och magi är liksom två olika saker. Bön handlar om relation med Gud, om gemenskap. Och att be i Jesu namn, det är först och främst att be utifrån det faktum att vi står i relation till en Gud som vi inte kan manipulera eller kontrollera. Så vi får inte blanda ihop bön i Jesu namn som att det skulle vara någon formel. Liksom, eller så att man liksom, i Jesu namn och så använder man det liksom som en slags formel. Det är inte så det funkar. Bön är relation. Och det är först och främst det vi ska söka. Så det var en sak. För det andra, i Bibeln så är namn viktiga. Och namnet i bibliskt tänkande, det har på något sätt med personen själv att göra. Det hänger ihop med personen. Så namnet Jesus, det står för personen Jesus, hans närvaro och makt. Namnet, det representerar liksom vem han är. Så att be i Jesu namn, vad betyder det? Jo, men det betyder någonting i stil med att man medvetet förenar sig med Jesus, va? Om man verkligen ber i Jesu namn, alltså inte bara säger orden, utan att man får uppleva verkligheten som orden är ett uttryck för. Om man får nåden att uppleva tillståndet bön i Jesu namn helt och fullt, då betyder det på något sätt, som jag förstår det, att man är så ett med Jesus att man ber på samma sätt som man själv skulle ha bett i motsvarande situation. Hänger du med? Man ber så att säga å hans vägnar. Så djupast sett handlar bön i Jesu namn om att vara så djupt förenad med Jesus att i någon mån är han som ber genom mig, för jag sitter ihop med honom. Och då, mina vänner, då kan ju bön så att säga förflytta berg. För då är ingenting omöjligt. Inte för att vi tillämpar en teknik, utan för att vi känner personen Jesus och är förenade med honom. Så utmaningen här som Jesus ger oss här, utmaningen och nyckeln är inte att liksom rabbla en formel i Jesu namn, utan utmaningen och nyckeln är att lära känna personen Jesus bättre. Och ju mer du känner honom, desto mer kommer du kunna be i hans namn, det vill säga å hans vägnar, på det sätt som han själv skulle ha bett. För 2 veckor sedan när jag predikade så läste vi så här från Johannes 15:7. Och jag tycker det är en nyckelvers att förstå det här. Om, det är ett viktigt om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Om. Och i 1 Johannesbrevet 5, vers 14 så står det: och vår frimodiga tro på Gud är denna. Om vi ber honom om något efter hans vilja så hör han oss. Alltså nyckeln är att lära känna Jesus, sitta ihop med honom, göra hans vilja. Så man kan se på uttrycket bön i Jesu namn som en uppmaning att fördjupa vår relation med personen Jesus. Det är en uppmaning till det. För det tredje så handlar bön i Jesu namn om att vara Jesus-centrerad och inte jag-centrerad. Och vad menar jag med det? Missförstå mig inte nu. Det är helt okej att vara spontan i sin bön. Jag tror det är viktigt att säga, speciellt om man är ny i tron. Det är helt okej att vara spontan i sin bön. Att liksom uttrycka precis det man har inför Gud. Det man längtar efter, det man känner. Och vi har som sagt Bibeln på vår sida i det. Men när det väl är sagt, så är det också sant att bön är någonting man lär sig med åren. Det är en läroprocess i bönen. Lärjungarna sa: Herre, lär oss att be. Det är någonting man lär sig. Och man kan faktiskt enligt Bibeln be mer eller mindre väl. Man kan be mer eller mindre i enlighet med Jesu vilja. Man kan be mer eller mindre å Jesu vägnar, beroende på hur väl man känner honom. Och det jag talar om nu handlar inte om vältalighet och att formulera sig på ett fint sätt. Okay? Jag pratar inte om paketering nu. Utan innehållet i bönen, liksom oavsett hur vältalig den är, den kan vara mer eller mindre i överensstämmelse med Jesu vilja. Och det är någonting som jag tror Jakob är på spåren när han säger så här i Jakobsbrev 4:3. Man kan studsa till när man hör det här, men det finns en poäng. Ni ber men får ingenting därför att ni ber illa. Hoppsan. Ni vill bara tillfredsställa era begär. Så löften om bönesvar när vi ber i tro i Jesu namn, de här löften, de är Jesus-centrerade, inte jag-centrerade. Vi ska vara spontana, ja, men vi ska också tänka att bön är någonting vi lär oss. Och vi kan växa i det, som precis på alla andra områden i vårt lärjungaskap. Det var 3 saker om bön i Jesu namn. Och slutligen då, för att ha någon slags sammanfattning, någon slags avslutning av den här predikan. I den här världen som är så full av sorg så är Gud en Gud som ger glädje. Be och ni ska få så att er glädje blir fullkomlig. Och det betyder såklart inte att vi kan förvänta oss att komma kring med ett konstant leende på läpparna. Det förstår alla, det är inte det det betyder. Men eftersom vi i Jesu namn har förmånen att kunna vända oss till Gud så finns här och nu en glädje tillgänglig som har, vad ska vi säga, en alldeles speciell dimension, en framtidsdimension. En glädje som är förankrad i det som kommer att ske och därmed är den fullkomlig. Den har liksom en annan valör än det som normalt kallas lycka. Och lycka är ju väldigt flyktigt, eller hur? Lyckan kommer, lyckan går. Men den salighet, och jag väljer ordet då med omsorg, den salighet som finns i Jesus, den är fullkomlig. Än en gång, inte på så sätt att vi går igenom livet som ett konstant lyckorus, men vad som än händer, mitt i livets alla sorger, mitt i alla frågetecken, mitt i allt vi inte förstår, finns i oss ändå ett frö av oändlig glädje, en salig klangbotten mitt i eländet, en grundton av hopp mitt i skiten. Förlossningen är jobbig, ja, men glädje väntar. Och en del av den glädjen kan vi faktiskt importera från framtiden, rakt in i nuet. Så mitt i livets alla smärtor, mitt under den här förlossningen som gör så ont, så kan vi som Guds folk ropa, en dag kommer det att ta slut. En dag kommer den fullkomliga glädjen att ta över universum. En dag kommer Guds vilja fullt ut att ske, så som i himlen, så och på jorden. Och när vi här och nu får glädjas, till exempel för dopet vi nyss fick vara med om, eller när vi får bönesvar, då har den glädjen en alldeles speciell valör. Den är fullkomlig, för den hänger ihop med Jesus och med den framtid som han bereder åt oss. Att be Jesu namn, det är en kallelse att här och nu lära känna honom bättre. Han som faktiskt är vad han heter. För på hebreiska betyder namnet Jesus vad då? Jo, Herren räddar. Jesus är sitt namn. Och det är det namnet vi ber, så att vår glädje inte blir en flyktig lycka, utan istället får vara fullkomlig. Vi ber, tack Gud, att vi i Jesu namn får nalkas dig. Tack att vi får komma till dig. Tack för att det är i det namnet vi får glädjas. Tack för att det namnet förankrar vår glädje i din framtid. Tack att vi får importera en del av framtidens glädje in i nuet. Och att du här och nu vill fylla oss med ett stycke framtid. Låt oss få glädjas i dig. Tack att du är den fullkomliga glädjens grund. Tack att du är livets bröd. Tack att du är den som ger och ger och ger. Och vi tar tacksamt emot idag av alla dina gåvor. I Jesu namn. Amen.